Du lyssnar på Inblick som idag handlar om den segenomspunna sömnpredikanten Maria Åkerblom som levde mellan åren 1898 och 1981. Redan under sin livstid var hon en superkändis som det skrevs mycket om i media. Dels på grund av hennes fenomenala förmåga att sprida Guds budskap på ett fängslande vis. Dels på grund av hennes spektakulära rättsfall och rymmanden från både dårhus och fängelse. Hundratals människor trodde på Maria Åkerblom och ville följa med henne och arbeta för henne. Men det är väldigt få av dem som levde med henne som nu efteråt har trätt fram för att berätta sin historia. Irmelin Mattsson, född Åkerblom, vill berätta. Hon är född och uppvuxen på Toivola, Åkerbloms hus i Mejlans i Helsingfors, där hon levde mellan åren 1947 och 67. Profetissan Maria Åkerblom var hennes farfars syster. Irmelin berättar att hon har påbörjat en bok om helvetet på Toivola, om grymheten som härskade och om den vanmakt man kände. Maria Åkerblom bröt ner alla sektmedlemmar psykiskt från första början.
Ingen var bra, de delades in i tjocka, fula, för långa, för korta, för vackra, för glada, för sura. Liksom, det var helt vanligt. Och allt inledde hon med samma fras. Det låter jättefult det här nu, men det började alltid med att du din satan. Det var liksom helt ett sånt här, liksom ett normalt sätt att tilltala. Mm. Egentligen borde hon ju ha spärrats in på anstalt som psykopat för resten av sitt liv. Mm. Men att man förstod ju inte, alltså. Det var så att man försökte alltid överleva till följande dag. Mm. Mm. Men att någonting borde man ju ha gjort tidigare. Så länge hon levde liksom. Hon borde ha fått ett straff för det.
Men trots att livet på Toivola var en tragedi fanns det också komiska detaljer. Så här berättar Irmelin Mattsson om besöken i det stora varuhuset.
Och sen när man gick med henne på Stockman, när man ungefär var 14 år. För det första så hade hon en ljusblå cocktailat och en ljusblå cocktailklänning från Dior. Den var faktiskt från Dior. Gyllene strumpor och ljusblå morgontofflor. Ett långt munstycke, cigarettmunstycke. Bilen kördes upp för Stockmans ingång. Utan, det var en fortfällen. Och med i bilen fanns då det här hennes enda fosterbarn som var utklädd med några ryschiga klänningar, stora rosetter, ungefär som vid säkerskifte. Satt där med en hund. Det var uppvisning. Så hade man hennes handväska. I handväskan satt en Gap Brandy-flaska. Med skulle packas en flaska vichyvatten. Hon tog alltid den Gap Brandy och så vichy på. Men så lämnade man till vichyflaskan och satt. Och sen gick man på Stockman och hon sprang in med sin brinnande cigarett i sitt munstycke. Man sprang efter och sen gick man in på toaletten. Hon skulle ta sin hujka. Och sa att ni har glömt det här vichyvattnet. Ja, det gör ingenting. Och så satt hon där och då visste man. För varje toalettbesök så blev det värre. Så sprang hon på Stockman med sin rykande cigarett och skrek. Ska herren sändebud inte få service? Alltså, tänk i dagen och du skulle se den här situationen. Man gick där och tänkte att. Alltså helt, alltså, jag har någon tänkt att man kunde göra också det här till en komedi.
Irmelin Mattssons historia om en stund i det här programmet. Men det råder delade meningar om sanningen bakom profetissan Maria Åkerblom. Var hon en ängel eller var hon en demon? Vem var hon egentligen? Hurdan var hon som människa? Pensionärerna Karin och Gösta Lindström var i kontakt med Maria Åkerblom på 70-talet då hon redan var en gammal dam och vistades med sina så kallade solskensflickor i huset i Sjundeå.
Enligt mig så var hon uppförd sig som en belevad fin äldre dam. Fin kanske inom situationstecken. Annars begärde alltid en stol att sitta på i butiken. Det var ansåg sig vara trött och inte orka stå där, tror jag.
I hurdant sällskap brukar hon komma till butiken?
Hon hade av sina flickor, så kallade solskensflickor, med sig. Och de kött då handeln. Att hon hade säkert, vad jag skulle säga, en lista som hon hade gjort. Och de skulle handla eller så ropade hon till dem att det och det flickor och det och det flickor. Och hon satt bara och pekade och gick och visade att är det här det hon önskar och det där det hon önskar.
Var hon vänlig med de här solskensflickorna?
Hon var ganska skarp i tonen mot dem, skulle jag vilja säga.
Fick man den känslan att hon kanske inte var så vänlig med dem sen när de kom hem?
Det kan man nog tro.
Hon hade en sån här liten kör av flickor som de då fick, andra fick beställa och så var de på och uppträdde. Och det, snälla flickor, men lite underkuvade. Och inte så lite heller. När hon skulle ha någonting om det kom främman nu till kenneln så klappade hon i händerna. Och så kom de springande sen utifrån köksregionen eller från den andra dörren. Det påminner om ett palats som en maharadja eller någonting annat hade. De var slavar nästan, de flickorna. Det, tyvärr.
Hurdan uppfattning hade du om Maria Åkerblom som person?
Det var en sur och arg gammal kärring. Att det var min uppfattning om henne.
Betedde hon sig illa mot dig till exempel?
Nej, nej det gjorde inte hon. Men om man tänker så som hon var med flickorna och de var ju rädda för henne på ett sätt. Jag var inte rädd för henne.
Tror du Karin att Maria Åkerblom var kapabel till hemska handlingar?
Man kan tänka sig att hon var det, verkligen. När man senare har tänkt på det nu, liksom, hur hon var och följt med och läst mer om henne. Så det är mycket möjligt. Och om man nu tänker mer, har senare tänkt på hur flickorna var när hon hade dem med till butiken. Så det var nog kanske en sån där liten skräck i deras blick att gör vi inte nu precis sånt så vet man inte vad som händer.
Hon var för mycket beroende utav alkohol i slutskedet. Och säkert tack vare dåliga affärer så hade hon säkert sina svårigheter till få det att gå på rätt sätt. Och då kanske blev de lite i kläm, de flickorna. Hon var nog lite som en kapten i ett kompani. Det var hon som bestämde och flickorna sprang.
Så här Karin och Gösta Lindström och Maria Åkerblom, de hon vistades i 7:e och på 70-talet. Maria Åkerblom föddes i Snappertuna 14 september 1898 till en fattig familj. Stora delar av sin barndom tillbringade hon i olika fosterfamiljer för att hennes egen familj hade det så knapert. Men hon upplevdes av många familjer som besvärlig. Det lär ha blivit många konflikter på grund av hennes häftiga temperament och hennes livliga fantasi. Därför skickades hon av och an mellan olika familjer. Som 18-åring började hon få uppenbarelser och inledde strax sin verksamhet som sömnpredikant och karismatisk profetissa. Och det sägs att ingen kunde tala Guds ord som hon. Men för allmänheten handlade det till en början om folknöjen och Maria Åkerblom blev en populär kändis först i Västra Nyland och senare i Helsingfors. Från Helsingfors flyttade Maria Åkerblom år 1919 med en skara anhängare till Karleby. Hennes högra hand var forstmästaren Eino Vartiovaara som hade tagit Maria Åkerblom som sin fosterdotter. En fosterdotter som sedermera ganska effektivt förstörde sin fosterfars äktenskap och gjorde sin fostermors liv erbarmligt. Kulturproducenten och frilansjournalisten Jan Lindros har gjort ett digert forskningsarbete om profetissan Maria Åkerbloms liv. Det här arbetet ledde till en pjäs som gavs på Raseborgs sommarteater år 1989. Och trots alla hemskheter som Maria Åkerblom har anklagats för är Jan Lindros väldigt fascinerad av hennes person.
Jag betraktar henne egentligen som en tidig popstjärna. Som redan vid 16 års ålder fick en viss berömmelse och vid drygt 20 års ålder så var hon riksberömd. En av vårt lands allra första kändisar blev ännu sen kändare i och med rättegångar och rymningar. Och runt till en sån här kärna så dras det alltid en massa managers och fans och andra anhängare. En del är uppriktiga och andra är skumma och vill sko sig på kärnans bekostnad.
Så du tar liksom, du skulle vilja ta lite bort skulden från Maria Åkerblom och lägga den mer på de här karrarna som var runt henne då?
Nej, jag vill inte ta bort skulden för hon gjorde sig säkert skyldig till det mesta hon har anklagats för. Men jag tror inte att hon var den enda. Och jag tror inte att hon var den som alltid fattade alla beslut. Det fanns, hon var ju långa tider dels på mentalsjukhus och dels i tukthus och i fängelse. Och då var det helt andra personer som styrde och ställde. Och många av de här besluten som sen ledde till olagliga handlingar och som sen dömdes för, så kan man nog inte liksom direkt belasta henne för. Många säger ju att det var okej att det var hon som var i bakgrunden, men det finns nog också klara bevis för att många gånger var hon inte överhuvudtaget inblandad i det här, utan det var den inre kretsen i den här som sådan som fattar många beslut. Så att ska vi bara, när vi pratar om Åkerblom-rörelsen, så handlar det inte bara om Maria Åkerblom. Det var många andra också.
Hade Maria Åkerblom övernaturliga krafter?
Jag vet bara att hon var en mycket speciell person. Jag har aldrig träffat henne, men så mycket förstår jag att hon var definitivt en speciell person. Antagligen mycket intelligent, otroligt beläst och språkkunnig, fast hon kom från mycket, mycket enkla förhållanden. Hade en förmåga, en sorts entreprenörsförmåga att ta sig fram i livet. En sorts hypnotisk förmåga nog att fängsla sina åhörare. Och inte bara åhörarna, utan som det sägs också djur, att hon hade otroligt god hand med djur. Hon livnärde sig sen efter den här profetissetiden, som bland annat som kennelägare, och hade en tid ett eget lejon också som hon fick föda upp när det blev föräldralöst från Högholmen. Hon hade en otrolig förmåga att styra och ställa över människor.
Det finns de som säger att hon var en psykopat. Vad är ditt svar på det, Jan Lindros?
Visst finns här psykopatiska drag. Och det här, och då säger jag inte liksom i varken negativ eller positiv mening. Men helt klart liksom, att tycker jag att här finns liksom vissa maniska drag också ibland. Jag tror att hon också var mycket misstänksam, för att inte säga paranoid, inställd till delar av sin omgivning. När hon började sin predikantkarriär i Västnyland, så togs hon, om nu inte med öppna armar emot, men i alla fall mycket välvilligt emot av de evangelisk-lutherska församlingarna här. Och det är ju viktigt att komma ihåg att Maria Åkerblom var aldrig en frikyrklig. Hon tillhörde evangelisk-lutherska kyrkan. 1916-1917 så fick hon prata åtminstone i Karis, Pujo och i Tenala kyrkor inför normal församling. Det var inte något sektmöten eller något sånt. Och det kom mycket folk. Och jag tror att församlingarna gärna ville ha henne där, för det här var ett sätt att möta konkurrensen från frikyrkligheten. Men ganska snart sen så vände sig kyrkan emot henne, och man tog då som förevändning att hon inte höll sig till Bibeln. Och sen kom ju också alla de här argumenten om att kvinnan ska tiga i församlingen och så vidare. Så då visst var hon en sorts tidig, om inte kvinnopräst, så i alla fall en kvinnopredikant som på grund av sitt kön väckte motstånd. Helt säkert från manliga konservativa kretsar. Hon hade aldrig någon sekt eller någon större skara som följde henne i Västnyland. Den började uppstå först i liten skala i Helsingfors när hon flyttade dit 1918. Och sen blev hon då kallad på 1919 till Tärjärv och pratade där i det evangeliska ungas församling. Det fanns kanske en helt annan, en annan grogrund där för den här typen sekterism. Och när hon fick många anhängare, så var det klart att hon också fick många motståndare. Och det här ledde ju sen efter många förvecklingar till att nästan 300 människor anslöt sig till henne, sålde sina hus och hem och följde med henne. De skulle resa till Palestina, men kom aldrig längre än till Mejlans i Helsingfors. Men varför de här människorna bröt upp och faktiskt anslöt sig till henne och lämnade sina hem, som ju var en oerhört tragedi, tror jag nog inte att man bara ska beskylla henne för. Det etablerade samhället ville förskjuta de här människorna som hade anslutit sig till henne. Det var en målmedveten politik att bankerna till exempel gick in för att säga upp de här människornas lån. De kunde helt enkelt inte bo kvar där. De försköts och betraktades inte längre som delar av familj och släkt. Och det här var inte Maria Åkerbloms fel. Jag tror också att den här Åkerblom-rörelsen, om den hade fått leva under något sorts normala betingelser och inte liksom fått hela tiden haft det här myndighetsögonen på sig, så tror jag att den, om den inte skulle ha själv dött, men jag tror att den skulle ha levt ett mycket normalare liv än vad den, nu blev den tvingad in i en återvändsgränd och därför också ganska extrem.
Var Maria Åkerblom en ängel eller en demon?
Jag tycker nog att hon var ingen dera. Hon var en mycket spännande och målmedveten och originell och stark kvinna som hade svårt att hitta plats i den här världen.
Så här kulturproducenten Jan Lindros, som önskar att ett Maria Åkerblom-museum skulle inrättas i Snappertuna för byns genom tiderna största kändis. Men Irmeline Mattsson fnyser åt sådana planer. Hon är född Åkerblom, född och uppvuxen i Maria Åkerblomssektens högkvarter på Toivola i Mejlans i Helsingfors, där hon levde mellan åren 1947 och 67. Profetissan Maria Åkerblom var hennes farfars syster. Och hon kan inte förstå varför man skulle behöva ett monument över en psykopat som förstörde så många människors liv. Irmelin Mattsson berättar att livet på Toivola var ett helvete. Men minnena från den tidiga barndomen var lyckliga. Antagligen främst för att profetissan låg i morfinrus dagtid och inte syntes till så mycket bland barnen.
Alltså det fanns de härliga tanterna där uppe från Österbotten. Det fanns kossor, getabock, grisar och höns. Och man sprang omkring och liksom umgicks med de här människorna. Jag tyckte det var jättehärligt. Och det fanns havet, det fanns liksom... Ja, det var inga problem. Det var först då, jag skulle säga att då när hon faktiskt liksom kvicknade till igen. Eller när ingen skrev ut morfin mera. Det var ungefär 56-57. Och hon faktiskt började visa sig på dagen ute. Det var ungefär som... Mörker skulle ha lagt sig. Människor blev jättestressade och nervösa.
Var det så att det var hon som styrde och ställde, eller var det hennes närmaste krets som
alltså
var?
Alltså den närmaste kretsen måste, ja, jag kommer ihåg att vart jag var och bodde ännu på 50-talet.
Och du kommer ihåg honom?
Jag kommer ihåg att var han bodde precis, och jag kommer ihåg hans majdare, hans dotter, så här. Och sen var han någon gång där på Toivola på något möte, det var lite konstigt. Hon hade ju faktiskt sådana konstiga, som hon kallar för bönem. Som var lite lustiga, för hon var så berusad att hon hölls ju inte stå. Och han var där, sen det gick liksom ett sus att han var där.
Hade Maria Åkerblom övernaturliga krafter?
Nej.
Vad var då hennes förmåga då att trollbinda människor och djur också?
Nå, hon var helt enkelt en psykopat och var jätteslug och listig psykopat. Och mycket, på sätt och vis också intelligent.
Hon fick alla på sin sida?
Ja, för hon kunde manipulera, just som hon... kunde manipulera min man.
Din man träffade henne en gång på en begravning. Du hade berättat alla grymma historier.
Ja.
Och vad hände sen?
Han sa att han tror inte alls på vad jag sagt. Att hon var ju helt förtjusande.
Och då var hon kring 70-80?
70, ja.
Och kunde trollbinda på det här viset.
Ja, hon måste vara 80, för hon är född 98. Det var början på 80-talet.
Det finns också en berättelse om ett lejon.
Hon hade två. Det var en lejonhona på Högholmen som födde ungar, Zephyr och Athene. Och Zephyr var ett handlejon och den hade mamman bit i tassen så han liksom halta. Och den här honan fördes tillbaka till Högholmen. Men det här Zephyr-lejonet fick leva tills han var väl ett år. Men officiellt så...
Det finns så legenden berättar att lejonet levde och blev stort?
Nej,
och...
lejonet blev uppstoppat och sen när det här andra lejonet dog på Högholmen kom lejonet tillbaka som en fäll. Men lejonet levde till ett år. Men det var ju för henne i en PR. Och det fanns filmer där det visade att lejonet lekte med barnen. Och sprang fritt omkring. Men det var ett hanlejon. Och den märkte, alltså den kissade ju på alla ställen. Så den levde i en liten bur. Och fick äta välling. Och gick aldrig fritt. Så det var helt enkelt en sån här PR-grejen.
Hur farlig var Maria Åkerblom?
Hon var jättefarlig. Jag menar att om man nu gör order att någon... att ta livet av den här personen. Och hon gav ju order om att den ska slås och det ska göra si och så. Och sen hade hon ju aldrig något medlidande med den enda människa. Hon förstod inte att hon var helt på det viset helt omänsklig. Det var hon och de andra hade ingen betydelse.
Hur behandlade hon barnen?
Hon kommenderade dem. Alltså barnen fanns till, det var liksom en rekvisita. Hon, jag tror inte att hon förstod sig på barnen överhuvudtaget. Utan det var rekvisita och de kunde visas upp. Och så sa hon alltid att barnen var yngre än vad de var. För det var så fint om barnen nu kunde sjunga jättebra vid 4 års ålder. Så att när en av mina morbröder sjöng, kallades in för, och sjöng, det hette att gå ner i salen. Man skulle kallas dit och man skulle vara där på en halv minut ungefär. Och då skulle det uppträdas och sjunga. Så han var då 6 år och sjöng. Och så frågade gästerna, hur gammal är han? Och hon sa, han är 4. Och han protesterade ju och sa att nej, jag är 6. Och efter det fick han ett kokstryk.
Det blev våldsamma vredesutbrott. Och det blev, hon brukar våld
hon
mot
brukar
barnen.
Våld. Ja, det är klart. Om inte hon brukar så bara hon att någon annan skulle ta hand om saken.
Hur gick det till då?
Hon sa att den ska slås.
Hur mycket slog man?
Ja, no, jag var ju aldrig med. Det är bara vad jag har hört. Så. Men jag har hört om att hon använde våta lakan. Var bra för det blir inga märken. Men ska vi säga att om man ända från riktigt liten är van med våldsamhet och att bli slagen, så blir det kanske en vardag. Att det var liksom, det hörde till egentligen.
Fanns det sexuella element i Maria Åkerbloms våldshandlingar?
Jag gjorde den här resan då under kriget i Sverige, så där hade hon ju utfört sådana, ska vi säga, sexuella handlingar. Tvinga barnen också att utföra det. Och det här fallet har ju varit preskriberat nu. Det är ännu preskriberat, jag försöker liksom få de här handlingarna.
Det var alltså en sån här körresa,
ja,
till Sverige där man skulle samla pengar för.
För Finlands barn, men det visar ju sen att hon tog pengarna. Och det blev känt, hon blev utkastad från Sverige sen. Men att just när min mamma låg på sjukhuset och dog och bad att jag skulle föra bort familjen.
Så du hade ännu yngre syskon då, hon var rädd,
ja,
för vad som skulle hända med barnen.
Min syster var 3 år.
Din mamma var med på den här resan i Sverige?
Ja. Hon började tala om den här Sverigeresan och då förstod jag inte liksom, att eller jag tänkte ens på det, varför började hon tala om någon Sverigeresa när hon talar om att ta bort barnen. Men då hade hon förstås läge att fundera på det här och kombinera ihop att det får inte gå på samma sätt med hennes barn. Och det är först nu jag liksom tänkte efter att man verkligen funderar på.
Så efter din mammas död år 1967 så flydde ni några dagar efter hennes död?
Ja, alltså på tisdagen var hon med att ta bort barnen. Hon dog på torsdag kväll och på söndagen åkte vi. För vi vågade sätta in den egna dödsannonsen. Och det var det som var det där sista.
Ni för la in en dödsannons där ni inte hyllade Maria Åkerblom?
Ja, ingen fick ens ha liksom dö i fred.
Hur gick flykten? Var det en problemfri flykt?
Nej, inte riktigt. För att på söndag morgon sen så såg vi genom fönstret när tidningen hade utkommit att människor började röra sig mot parkeringsplatsen. Då förstod vi, aha, nu hände det någonting. Och då var småsyskorna ute och lekte och vi förstod att ingen kan hindra oss om de tar barnen med. Hon har ju tidigare kidnappat barn som har gått i skolan under falskt namn. Alltså hon var expert på den sidan. Så vi försökte vackert ta in dem att det inte skulle bli några problem. Och så åkte alla väg ut dit till Sjundeå. En bil lämnades kvar för att vakta oss. Men att min pappa ringde sen efter en släkting som kom bums och sökte oss. Att jag åkte med barnen sen och var i kyrkslet under 2 veckors tid. Och faktiskt gav han åt mig den där hemska mauserpistolen som jag inte ens orkar lyfta. Som jag skulle ha. För att han hade ju sett att hur saker och ting kunde gå till.
Men mauserpistolen behövde inte användas. Efter Irmelin Matssons familjsflykt 1967 började allt fler familjer lämna sekten och Maria Åkerbloms makt minskade. Hon dog 1981 och då bodde några anhängare kvar i huset i Toivola i Mejlans. Ulla Lindqvist är Irmelin Matssons moster. Hon har skrivit boken Maria Åkerbloms sekreterare. Där berättar hon att hon flydde från Toivola år 1959. Maria Åkerblom hade skickat spanare till hamnarna och flygfälten för att hindra hennes flykt. Men hon lyckades komma fram till Sverige där hon bor än idag. En av de första skildringarna i Ulla Lindqvists bok är den omnämnda körresan till Sverige då 20 barn mitt under värsta vinterkriget åkte till Sverige för att samla pengar till förmån för de lidande barnen i Finland. Själva sjungandet var en succé. Och alla svenskar var generösa och vänliga. Men Maria Åkerblom blev förbannad om barnen fick mer uppmärksamhet än hon. Det var ju hennes verk. Så det var många barn som blev bestraffade. Särskilt de som sjöng bäst och som det skrevs mest om i tidningarna. I den här boken förekommer detaljerade beskrivningar av olika förnedrande straffmetoder och sexuella övergrepp på barnen. Men Maria Åkerblom hotade med Guds straff om någon någonsin skulle yppa ett endaste ord om händelserna. Så alla teg. Pengarna som tjänades in på konserterna gick i Åkerbloms egen ficka och alla godbitar i Åkerbloms mage. De sjungande barnen fick gå hungriga och misshandlade. Det här skriver Ulla Lindqvist i sin bok. Professor Gustav Björkstrand, som har skrivit sin doktorsavhandling om Maria Åkerblom år 1976, har skrivit förordet till Ulla Lindqvists bok. Han hävdar att det fortfarande finns anhängare som anser att Maria Åkerblom verkligen var ett Guds sändebud och som pekar på hennes medfödda talang att leda både barn och djur och hennes humanitära insats under kriget. Björkstrand spekulerar kring huruvida den här uppfattningen handlar om en total oförmåga att se de etiska konsekvenserna av en kristen övertygelse. Eller handlar det om en rädsla för Åkerbloms hämnd från andra sidan graven? Det som är säkert är att många av dem som var med och som fortfarande är vid liv tvivlar. Det märkliga är att trots att det i tiderna var hundratals personer som anslöt sig till Maria Åkerbloms sekt, är det väldigt få som har berättat om sina erfarenheter i offentligheten. Ändå har Maria Åkerblom påverkat hundratals familjers liv på ett eller annat sätt. Det finns hundratals personer i vårt land som antingen är släkt med Åkerblom eller släkt med familjer som på något vis var inblandade i sektens verksamhet. Varför tiger alla de här personerna? En annan fråga som förbryllade är varför Irmelins familj flydde så sent från sekten. Varför uthärdade Irmelins mamma i så många år? Så här svarar Irmelin Mattsson.
No, hon hoppades förstås att allt skulle gå bra och sen hade hon aldrig upplevt något annat. Det var ju liksom hennes verklighet.
Hon var född och uppvuxen i sekten.
Och det var verkligheten. Dag för dag. Och sen tyckte jag nog att min pappa kunde ha tagit oss därifrån. Men att å andra sidan så tänker jag också att de var jätteunga när de gifte sig. Och sen när allt började gå riktigt, ska vi säga, blev riktigt jäkligt. Så då var de omkring 30-35. Och kanske hon förstod sen att min pappa kanske inte hade krafter att ta sig därifrån. Och sen måste man komma ihåg att det var efter kriget. Det var ganska svåra tider. Det var ont om bostäder. Det var ont om jobb. Det var ont om allting.
Varför tror du att det är så få sektmedlemmar som har berättat om sitt liv i offentligheten?
Ja, för det första så hade de så hemska upplevelser. Jag tror att människor där heller talar om sina upplevelser med varandra. Att sen när de kom därifrån, ska vi säga att om man är en flykting idag och söker asyl någonstans så finns det myndigheter som sköter om sakerna. Alltså vi var egentligen flyktingar i eget land. Och det var liksom att kliva ut så här och sen kliva ut och vara helt normal och anpassa sig här sen precis. Och ingen ville ju tala om det här för att min man också sa att det låter hemskt, det låter jättevansinnigt. Alltså människor trodde att man hittar på det, så man talar inte om det med andra och så lärde man liksom sig att gömma det någonstans. För att vem går nu att berätta något? Att om en flykting kommer från ett land hit och berättar så tror människor. För att landet är ett sånt tillstånd. Men att man nu kommer från mejlen sen och berättar. Så ingen tror ju på det. De tror ju att man är helt knäpp. Och sen var det ju alltid förbjudet att tala om någonting. Ska vi säga att det var det här angivarsystemet. Hon kunde kalla in en person och säga att den personen sa om dig så här. Och då blev den människan, personen, arg. Och började i sin sida berätta om någon annan. Alltså, det är inte alls sagt att någon hade sagt överhuvudtaget någonting. Men det var hennes sätt liksom att vända människor mot varandra. Så människan blev i den tron att den här personen sa det. Ingen konfronterade den andra liksom och frågade, sa du det verkligen? Utan det blev sådana små, ska vi säga, skismer.
Har du någonsin blivit förföljd efteråt? Efter att ni lämnade sekten? Har du upplevt något sånt?
Nej, jo, då när jag sa att henne att jag ska skriva om henne. Så då ringde hon på nätterna och sa att hon ska döda mig. Om jag skriver om henne. Ibland grälar vi faktiskt på allvar. Och jag sa att jag ska skriva om det. Och då sa hon att hon ska döda mig. Om jag skriver om henne. Men i nästa sekund kunde hon fråga, tror du att det finns liv på Mars? Så att ibland, alltså. Jag var ju hälsa på henne just för att på något sätt, när det inte fanns kvar egentligen någonting, få något svar att liksom, men hon var precis likadan.
Gick det någonsin att möta henne som
nej,
människa?
Nej, det var det jag ville. Liksom, ingen förstod att hur jag går tillbaka och hälsar på henne. Men jag ville liksom se att var det bara skådespel eller trodde hon faktiskt på det själv? Men att hon var precis likadan som tidigare. Jag skulle säga att hon var en psykopat. Helt enkelt. Om vi tar en person som inte känner medlidande för någon. Inte för någonting som finns utan manipulerar. Och sen vill ha den här sin PR. Alltså det är det som hon gick ut med. Ska vi säga lite som amerikansk propaganda. I samma, liksom att det ska vara en sån här glansbild. Och allt gick ut, det var det viktigaste för henne. Hur människor ansåg henne att vara. Inte hurdan hon var. Och hon ville vara känd. Hon ansåg sig själv att vara så pass speciell och över alla andra. Att de andra fanns till bara för att liksom, för hennes skull. Så det var därför allting hände. Så att någon religion kan man inte tala om i det här sammanhanget.
Så här, Irmelin Mattsson, född Åkerblom.